Ann Söderlund tillbaka från Spanien.
För första gången på många år så sitter jag på Mallis och dricker ett glas vitt vin och är nu helt plötsligt intresserad och upphetsad av det politiska klimatet i Sverige.
Ja, det var väl härligt.
Ja, det var underbart. Det var inte så bra klimat heller, så det var lite kallt.
Var det kallt?
Nej, det var inte kallt. Det var ungefär som här, fast lite kallare och lite regnigt och lite molnigt.
Det låter inte kul. Själv låg jag i Vadstena och svettade och tänkte såhär, men nu är det någon form av värmerekord. Och det var det, 36,5 grader.
Va?
Jajebux.
Du skämtar jajebux?
Nej, 3 dagar med 36 grader och ett litet regn på en timme.
Nej. Det där är alltså konstigt när man åker utomlands. Så står det så här, värmebölja i Sverige. Det känns lite som en örfil. Och så tänker jag så här, fan, det är bara vi svenskar som bryr oss så hysteriskt mycket om hur det är där hemma när vi är borta.
Ja, för det blir liksom bittert att åka iväg och det är vackrare väder i Sverige.
Jo, men man lägger ner 50 glada loppor typ på att åka med 7 personer. Så säger, är det lite svalt på natten när man går upp på morgonen, så är det så här regnat, lera, så hela liksom hela möblemanget är bara så här.
Det var inte med på bild på Instagram.
Det var det inte, utan det satt jag en liten häcke för där.
Ja. Skärmade av bilden just där.
Ja. Nej, men det har varit, jag måste bara säga att så här, det är någonting med Mallorca. Det är ju en paradisisk ö. Och det är ju någonting när man semestrar utan att det är den hysteriska turistanstormningen som inte är på Mallis nu. Och det var inte när jag var mossen i Paris heller. Utan det är lite lagom. Det är mest spanjorer och det är
men
inga
du
köer.
Du är också så rolig, för att du är också den enda personen som jag känner som inte då sticker till Gotland efter skolavslutning som du brukar. Utan då sticker du utomlands. Och så är det så här, kommer du hem och så är du lite irriterad på att det är så mycket trafik när du kommer hem. För att, varför är inte folk på semester för? Man bara så här, men Ann, industrisemestern har fortfarande börjat vecka 28.
Men jag tänkte att att det är en stor skillnad. Eftersom jag bor i hus nu så får jag inte samma panik i maj som jag brukar få.
Nej.
Så det egentligen kanske var lite pärlförsvin. Men jag fick ändå av min karaslok att han sa så här, nu förstår jag varför du alltid åker iväg så här tidigt. Nu känns det ju som att sommaren blir mycket längre. Jajabub. Nej, men vi har haft det mysigt.
Det är mycket nykära bilder på er två. Oj.
Det började dåligt.
Jasså.
Det började dåligt. Det skavde ordentligt där.
Jaha, får du dåligt samvete då? Så du måste lägga upp grejer och hur fantastiska det är. Vi som kan lite så här bakomblickande. Vi blir alltid väldigt perplex när de här kärlekshyllningarna dyker upp.
Ja, men det var 2 dagar efter det lilla första semesterbråket som kanske alltid måste ske.
Är det så?
Men jag tänker så, man kanske inte har pratat med varandra på sen man var ledig vid jul och helt plötsligt så ska allting vara perfekt.
Det ska.
Man har olika tankar om vad som är en bra semester. Någon tänker så här, nu ska det bli mer jajabubb-känslor.
Vad är det? För oss som inte förstår vad som händer i din hjärna.
Lite sex och lite smekelano.
Vad är smekelano då? Jajabub och smakelano. Ja, men det vet vi alla vad det är.
Det är bra. Då behöver jag inte förklara. Nej, men sen är det så här. Jag kände faktiskt det när jag var där. Att det här är nog sista gången som vi alla 7. Som jag är en serviceartikel för alla 7.
Ja, du menar att du är materialkvinnan. Materialaren.
Ja. Ja. Att jag kände så här när jag kom hem igår. Och det skulle ändå vara lite gnäll och hit och dit. Då kände jag så här. Nej, men nu var det över. Nu var det över att mamma ska vara den stora famnen, den stora plånboken, den stora gladfesten, den stora äventyriskan. Nu kände jag så här, nu kommer jag ha ett sammanträde med alla innan vi åker till Gotland, så kommer jag säga så här, det här är de reglerna som gäller. Annars så stängs plånboken.
Hur brukar det gå med dina regler?
Nej, men jag känner att jag kom till en gräns. Precis. Det gör man ju ibland i livet. Både, the point of no return är ett klassiskt uttryck. Som för övrigt Vikingsson introducerade för mig för en herrans massa år sedan. Och jag tyckte att det här uttrycket...
Det är ju i filmiskt. Alltså det använder det inom när man skriver manus och så.
Jag vet.
Det kommer till, man kommer till en punkt där liksom huvudkaraktären inte längre kan gå tillbaka och ändra sitt beslut. Utan nu måste det förändras.
Men det jag tycker det är en, dels är det en väldigt bra metafor för hur livet är, och dels så är det verkligen så. Och så kan det vara relationer, att man vaknar upp en morgon och känner så här: jag kommer aldrig mer ligga med den här personen. Jag kommer aldrig mer vara kompis med den här människan. Jag kommer aldrig mer röka en cigg. Jag kommer, alltså vad fan det ännu är. Det är någonting i kroppen så här, som säger stopp.
Mm.
Det är metafysiskt. Jag tycker det är skitspännande. Har du någon så här point of no return som du känner?
Ja, alltså det är, ja, absolut. 100% kopplat till liksom, när jag förstod att så här, jag och Kalle kommer inte kunna leva ihop.
Mm. Visst är den jobbig?
Den gör ont alltså. Och den är så här, man försöker förhandla, men den är, det är lite som döden är ju sådär oförhandlingsbar. Mm. Det är bara en stum vägg. Man kan skrika hur mycket man vill, men det är inget som svarar. Point of no return är ju icke-förhandlingsbar.
Nej.
En känslomässig död.
Jo, men det är det jag menar. Ja. Det är därför den är så otroligt ångestframkallande. För att man känner så här, det finns ingen väg tillbaka. Jag kommer ihåg till exempel så när det tar slut med något ex. Och så råkar det bli någon så här, ja, man ska packa ihop grejerna. Så kommer man till lägenheten. Och sen så blir det en sista one for the road. Dels förmodligen för att man har skuldkänslor. Och så kanske man, det blir ett litet snabbt ligg. Och då är det så här, som att man ligger med främlingen på båten från Qatar.
Varför är det så?
Nej, men hur kan det gå så snabbt att man har älskat, omhuldat,
till att alla känslor är döda?
Vill att ligga med, vill att hjälpa, stödja, bla bla bla. Till att man säger, som att en främling stoppade in pitten.
Mm.
Jag förstår så inte. Mycket. Nej, jag förstår inte hur så det kan gå så snabbt. Jag skulle vilja veta en, jag skulle vilja ha ett metafysiskt svar på den.
Mm. Absolut.
Tack då.
Absolut.
Ja. För det som du säger, det är som att någon dör framför en.
Apropå död och forskning och lite andra spännande saker, så har jag varit i Vadstena och blivit förkovrad.
Det
har du. Man blir på de stora arkiven och biblioteken, där är det.
Birgitta var där också, hennes ande svävade över din lekamen. Men först vill jag veta, eftersom det här har varit mycket mulla.
Mycket mulla.
Ullas vin och bröd och ost.
Ja, ost, det är hon, där kände hon inte att hon ville anstränga sig.
Vadstena klosterosten finns ju där.
Det finns ju.
Den där runda. Med röd sån där gummiplast.
Är inte det svart?
Jo, det kanske är. Jo, det är den. Det är julosten som är röd. Det finns Vadstena klosterost, det vet
ja,
du väl?
Ja,
ta det lugnt. Det är den som du själv hade skummat.
Ta det lugnt. Ja, men hur som helst var det väldigt spännande, för att vi hamnade liksom in på började prata om folk som har hypokondri.
Men alla, om ni lyssnar på den här podden för kanske tredje eller sjunde gången, så måste vi kanske kort bara berätta vem Ulla och
Folke. Ulla och Folke är då min goda vän Linas föräldrar, som tillika har blivit liksom bonusmormor och morfar för mina barn, eftersom min mamma inte är i något mentalt bruk och min pappa har gått bort. Så att det är lite som mina barns mormor och morfar, fast det inte är det. Men väldigt mysigt.
Älskar sånt.
Älskar sånt när det funkar, och det gör det ju. Ulla har ju då gått hemma ett år och inte varit förnöjd med livet, kanske man kan påstå. Folke, han gnolar på, det ska åkas på vinresor, det ska åkas på golfresor och så vidare. Så det är lite obalans där hemma just nu, men det kommer lösa sig, det är jag säker på.
Bra.
Hur som helst så börjar vi prata om hypokondri, och här då, Folke har ju då varit tung inom psykiatrin, så att han har mycket koll på såna här grejer, vilket är roligt att prata med honom. Så jag hoppas att jag återger den här historien ganska bra nu. Det visar sig i alla fall att hypokondri är ofta kopplat till sexuella övergrepp i varierande liksom range, som man ska säga så, allt från liksom grov våldtäkt till tafs. Det behöver liksom bero på vad man har varit med om, och det är någonting som man själv egentligen har, det har triggat igång någonting hos en själv, man har blivit rädd i en situation kopplat till det sexuella. Och anledningen varför man, jag tyckte det här var så fruktansvärt spännande, så jag tänkte jag måste berätta för er i podden. Så ni får jättegärna också skriva in till oss om ni kan så här, se den här kopplingen eller förstå nu vad det beror på. För har man problem med hypokondri, då ska man faktiskt gå till sin typ terapeut eller psykolog och börja prata om att man kanske varit med om ett övergrepp. För det kan tydligen lösa själva hypokondrin. Intressant.
Mm-hmm. Men det kan väl också härledas till typ kanske någon, det behöver kanske inte bara vara sexuellt övergrepp.
Jo, just hypokondri är tydligen ofta sexuellt övergrepp, visar det sig. Jag var typ över 40% i alla fall som var just sexuellt kopplat. Och, men började med den här forskningen, det var det som var så spännande hur man kom fram till det. Det började med någonting på 50- och 60-talet som hette DMT-tester, alltså Defense Mechanism Test. Och det började man, det var en psykolog som tog fram det på 50- och 60-talet för att då man började märka att vissa piloter stört oftare än andra. Och vissa piloter överlevde ju och då kunde man liksom prata med dem vad det var som hade hänt i det där kritiska ögonblicket och så vidare.
Vilka som höll huvudet kallt.
Precis.
Och som Simon Kjær.
Exakt. Mm. Och det visade sig att många piloter i det kritiska ögonblicket precis innan krasch eller liksom när man förstår att man har tappat the point of no return, när planet faktiskt ska krascha, gjorde fel beslut. Och de här felbesluten triggades igång utan någonting som hade hänt i deras förflutna. Så hade de exempelvis varit med om ett sexuellt övergrepp, hade varit med om en traumatisk separation, misshandel och så vidare. Alltså så här fyra så här punkter i ens liv som så här kan utlösa faktorer. Då gjorde man också ett felbeslut i det kritiska, situationen. Så då störtade man. Så helt plötsligt så börjar man införa de här DMT-testerna och de har man fortfarande idag när man söker sig en pilot. Och det går egentligen ut på att du typ tittar in i en tub eller ett rör. Och långt där borta så visas det en liten bildsekvens i en nanosekund. Superfort så du knappt hinner uppfatta den själv men din kropp hinner reagera på den. Och då är det också just typ misshandel, ett sexuellt övergrepp, en traumatisk liksom separation eller kris och så vidare som är de här bilderna. Och de visas superfort, det är bara fyra stycken bilder som visas. Och reagerar du då på dem eller din kropp, då har du oftast varit med om det. Och då måste du redogöra för vad du har varit med om. Liksom.
Det här är ju väldigt intressant, just det här som du och jag pratade om off camera, höll jag på att säga, att saker i ens förflutna kan ligga latent hela ens liv, men det kan också triggas igång. Jag tänker till exempel på otrohet.
Mm.
Det finns ju en massa forskning kring det såklart, och det visar sig att oftast människor som är otrogna är det samband med en större kris, till exempel att man har blivit av med jobbet eller att man liksom någon har dött, ofta att en nära och kära har dött. Mm. Då börjar man tänka så här, is this it?
Just det.
Precis. Och då, för det ska ju alltid vara så här, då det är klart att det är en indikation på att så här, relationen suger och att det så här, borde vara slut och hit och dit. Och det kanske är i viss mån, men enligt den här nya forskningen så handlar det jävligt mycket om att man känner så här, inte så mycket om på att man har tröttnat på den andra personen, utan att man har tröttnat på och känner inte igen den man själv har blivit.
Nej, men precis. Du också så här, jag skrev en serie med Julia Duvenius, där har vi ju exakt det som ett case liksom. En god vän till oss vars pappa var ett superpatriark. Man fattar ju inte att en pappa är en patriark förrän den går bort.
Nej,
och vad det betyder för en familj liksom. Han gick bort och alla tre barnen inom ett år skilde sig från sina respektive.
Mm.
Är inte det spännande? Och det är så här, utlyser och då
pratar... Är det i er serie eller är det någonting som
baserar? Nej, det är det som har hänt på riktigt. Så det var liksom en av casen vi tog med. Liksom.
Fan vad spännande.
Ja, för att en död kan utlösa liksom, olika typer av relationskriser. Och det här som är så jävla spännande, för man pratar inte så ofta om det här. För att det är jättevanligt att någon i en relation vill separera när ens förälder exempelvis har gått bort. Mm. Eller... Exempelvis pratar man också om att ens bästa polare skiljer sig. Ja. Det kan också trigga igång någonting. Att man börjar
rädslan ute på Lidingö när så ett par skiljer sig och alla andra typ överklasstanter bara...
Ja, men plötsligt börjar du liksom testa din egen partner. För både jag och Julia var med om varsin separation. Jag var från Kalle och hennes pappa gick bort. Och då började hon testa sin partner, Kristoffer, jättemycket i den här situationen. Och jag och Kalle separerade ju liksom.
Ja.
De facto, vi stod inte starka nog. Liksom. Och då började vi skriva den här serien. Skitsamma. Men det är väldigt intressant att man börjar liksom, att det saker och ting kan triggas igång utav död.
Mm. Men jag tycker det är så roligt med allt som handlar om moraliska dilemman. Det gjorde inte det här som du pratade om. Men just det att när man då frågar människor som har varit otrogna så här, Ja, men tycker, skulle du själv berätta någonting om du, skulle du berätta, berättade du själv när du var otrogen? Nej, säger 95%. Men samma 95% skulle ju bli skitsur om partnern inte liksom berättade. Så att, så här, just den här moraliska dilemman handlar väl om att man tror att man är skyddad liksom. Och förr i tiden så var det ju faktiskt lite så att männen litade ju på att kvinnorna var trogna, just för att man var ju tvungen att veta vem fan som skulle ha kossan sen när man hade dött liksom. Ja, men arvet, det var ju inte, handlade inte lika mycket om kärlek liksom. Jag har tänkt mycket på det där med relationer också nu på semestern, att man så här, eftersom Gud är lite bortrationaliserad i vår del av världen, så handlar det ju så mycket om att man ska få så mycket av en partner. Så man sätter sån tilltro till liksom relationen. Så att om man då blir sviken, då är det som att så här, Gud har liksom bajsat på en på något sätt. För det är ju det man har. Det är ju liksom, det heligaste är ju då sakramentet med ens partner och ens familj. Och är det någon som visar då att någon annan liksom kan gå in och men riskera hela den här härligheten, det är sånt otroligt svek. Fast jag tycker att det är intressant att oftast handlar det liksom inte om dig som person, att jag är trött till exempel på Mattias, utan handlar om att så här, det har hänt massa saker, jag är missnöjd med mitt eget liv och därför vi känner det här, blodet rusar, jag vill känna mig uppskattad, någon skrattar åt mig. Inte så mycket om att jag tycker att den andra personen är så himla tråkig. Det är det den nya forskningen säger, jag tycker det är spännande. Att man inte liksom ska ta det kanske så jävla personligt.
Nej, men man är ju väldigt mycket i sina känslor liksom. Vi är ju bara våra känslor, så att då blir ju stunden avgörande. Man kanske inte ser. Det är det jag menar med att det som är intressant med de här räta linjerna egentligen som finns då mellan så här, ja, men att man är hypokondrisk till ett sexuellt övergrepp, eller att det var någon som dog som faktiskt triggade igång din skilsmässa. Att du inte ser det, men liksom, om man skulle välja att så här, använda forskningen och det på ett mycket bättre, effektivare sätt, då skulle man kunna komma till sans med mycket. Det är likadant med alkoholforskningen, vi pratade ju en del om det. Att så här, idag är ju alkoholforskningen så otroligt liksom kopplat till beroende och problematiken runt själva drogen. Genetiskt och vad som finns. Men de flesta visar det sig som har liksom problem, missbruksproblem, det är någon form av självmedicinering för just någon kris eller kaos.
Precis,
liksom.
Precis.
Så skulle man egentligen börja ta tag i krisen eller kaoset som det har
eller
orsakat.
Eller
en glad bokstavskombination. Då skulle man också få mycket lättare att hantera beroendet.
Ja, absolut. Och den utbildning som jag sedan går på, ja, Bergströmskola. Där handlar det om då att det handlar inte om egentligen så mycket om beroende, utan om man bara hanterar den här strukturella ångesten så skulle liksom, och ta reda på var den kommer ifrån. Så är det så här, men det tycker jag all ångest handlar ju om liksom, allt från Freud till Jung, så handlar det om du tar bort situationen. Så här, om du så ser dig själv utifrån och ser varför fick du ångest, så handlar det inte om att säga, ångest är ju ingen jävla sjukdom. Det är inte det att du helt plötsligt får feber och känner så här, jag har ångest. Utan det är alltid kopplat till någonting. Någon minikris eller något minne av någonting. Så att om man kan hantera ångesten, så tror jag att du skulle kunna få ner så här, missbruket med typ hur mycket som helst.
Ja.
Det är lågprioriterat. Låg för det är fortfarande ful och fin sjukdomar liksom.
Exakt, så är det ju. Ja. Men hur som helst, var i alla fall de här defense mechanism testerna som då har i alla fall man använder idag i forskning, inte bara på piloter, utan det är det som är orsaken till att man börjar forska på just hypokondri kopplat till sexuella övergrepp.
Har du någon hypokondri?
Både och kan jag säga. Jag vaknade ju här om natten kallsvettig efter jag hade hittat en fästing på min sida utav kroppen. Och tänkte, nu kommer jag få TBE och hjärninflammation, och så går jag runt med någon liksom lite, ja, jag ska säga, abstrakt huvudvärk idag. Jag vet inte om det är lågtryck eller om det är, faktiskt säga,
det är lågtryck.
Hjärninflammation som härjar i min kropp.
Ja,
men jag vet ju när jag fick ju, när jag trodde jag hade HIV.
Ja,
det var ju någon form av panik i hypokondrisk form. Men det handlar ju också om att jag var i en situation som var krisartad liksom, på många sätt, i liksom, fritt fall efter en separation. Liksom.
Jag trodde också att jag var på team. Det var ju när mamma var sjuk.
Men det är ju då när krisen kommer. Så jag åkte ner liksom, till HIV-centrum och bara panikade.
Jag med.
Ja.
Klippte av med håret också lite.
Gjorde du? Fick det lite feeling?
Det är inte värt att jag ska vara snygg nu när jag är hit.
Du är lite mer impuls där än vad jag är.
Nej, inte farligt.
Nej, inte farligt.
Men den ångesten jag hade den natten, jag kommer ihåg, jag vägrade att sova själv, så jag ringde till Lilla och sa, jag kommer över. Hon bara, nej, kom inte hit. Jo, vi bodde 10 meter från. Vet du vad vi hade, älskling?
Nej.
Jag köpte så här barn...
Det är walkie-talkies.
Ja, du vet när... Oh. Hallå, det är så här barn-walkie-talkies. Alltså här... Nu målar jag upp då. Ni är inte inne i min hjärna, men vi bodde på Erstagatan. Jag bodde i en etta, hon bodde i en etta. Det var liksom ett skämt. Det var så här 20 meter från ena sidan till den andra. Så sa, kom. Han här, kom. Nej, jag vill vara själv. Jag kommer över. Slut. Hon bara, okej, ligg stilla då. Och jag kommer ihåg att jag låg hela natten. Att det var sån jävla ångest att ligga så här och vara helt övertygad om att jag hade hiv.
Du ska ju dö nu, hiv. Lång plåg från död.
Men jag skrev också till liksom, att jag hade också varit i USA under största hivskräckspropagandan. Du ska flytta till USA. Du kommer få hiv, du måste ha kondom. Tjena.
Tjena.
Ja, det är ångest. Ångest är också, tycker jag, att komma hem hit och ni sitter här så vi pratar om det där. Att du, jag blir så stressad av att jag och Mattias är hemma samtidigt hela tiden. Att han sitter där varje morgon och skrattar i sitt lilla morgonmöte 8:30 och så här, dunkar osynliga imaginära ryggar. Men du känner inte så.
Men han stressar ut mig.
Nej, jag sa ju så här, här var det sexig stämning. Men du sa att det påverkar inte er att ni är här hemma. Som två katter och sitter i varsitt rum.
Ibland ligger vi på lunchen.
Gör ni?
Ja.
Fan vad trevligt.
Det händer.
Leker ni då att du är sekreterare?
Alltid. Åh, vad du är tråkig.
Nej,
jag skulle alltid hålla på med oss.
Nej, det är bara för att jag själv är bitter. För att vi fick ju till det då en kväll här då i semestern. Med fru Lenberg då. När jag plockat på någon liten minikinimadrass på golvet. Du sa Mattias efter så här, tack för att du håller igång det här. Han blir så stressad. Och tänk om någon kommer in och tänk om någon vaknar. Jag känner så här, who cares? Om någon skulle komma in det, ja då fick vi någon göra det. Men då är det bara krypa under täcket. Det är mycket så där att jag kan också förstå det. Men jag är bara lite avis tror jag.
Bara lite avis, kommer hit och är bitter.
Måste åka på knullhelg.
Och så måste du, det första du gör när du kommer in, också smäda oss båda. Ja. För att vi är hemma.
Sitter ni här i gin?
Sitter ni här i gin?
Knullhelg.
100% fel. Men det har ju hänt en del i Sverige sen du var borta.
Verkligen.
Det är fotbolls-EM
stor dramatik.
Var det både Lukaku och Cristiano Ronaldo som vägrade bedja sina sponsorer?
Mm. Fantastiskt.
Det, men alltså det här är så revolutionerande. Alltså så här, det här är mycket större än vad vi förstår, tror jag. Mm. För det är första gången, alltså för oss som är under vuxna under liksom ett 80-tal som är så sönderkommersialiserat, där det finaste man kunde vara att vara sponsor för ett varumärke.
Mm, mm.
Eller liksom ha ett varumärke som sponsrar. Man var liksom ambassadör. Ja, då var det ju det. Och helt plötsligt så är det de här jättestjärnorna som nu helt plötsligt äger makten över varumärkena. Cristiano Ronaldo sitter inte längre i knät på Coca-Cola. Det är Coca-Cola som sitter i knät på Ronaldo.
Precis. Vad var det? Han tog bort sin Coca-Cola-flaska och ställde på golvet. Vatten. Och aktien bara stört dök.
Ja, 300 miljoner eller vad det var. Men det å andra sidan är de värda x antal biljoner.
Jag fattar, men det är ändå en jävligt spännande förändring. Och jag kan inte tro något annat än att den har med pandemi och corona att göra. Att vi så här börjar tänka efter vem äger vem. Och kanske mig äger ingen.
Jag tror mycket mer är större än pandemi och corona. Jag tror att liksom det handlar om liksom de stora strukturerna i världen. Att folk för första gången förstår att så här, vi behöver inte ägas.
Mm.
Alltså, kolla liksom på vad som har hänt i svensk riksdag.
Ja gud ja, det är så
det känns som 90-talet. Alltså är inte det intressant att kronan flöt 91 och vi hade ingen regering och nu är det 2001.
Mm.
Och vi är snart utan regering.
Ja, jag har ju suttit där på Mallis
och kopplat liksom... till bostadssituationen och den här gången också kopplat till bostadssituationen.
Mm. Den där jävla bostadssituationen, men det som är häftigt tycker jag också är att det helt plötsligt kommer en politiker som faktiskt är på riktigt.
Nej, men jag är
som lever som hon lär.
Så det... impad utav henne måste jag säga.
Jag också, helt otroligt.
Hon är en grym retoriker och hon är ett sånt jävla språkrör för liksom vänstern. Alltså, 100% vad hon säger. Jag kollar på den här dokumentären. Om ni har möjlighet att göra det, så kolla på den, för den är väldigt spännande. Den heter Push. Det finns på SVT. Det är en dokumentär som handlar om en kvinna som är i ett utskott för FN och åker runt i världen och kollar vad som händer på bostadsmarknaden. Och det man då kommer fram till är att finansbranschen har gått in i bostadsmarknaden. I allt från rika, liksom, i London är det helt döda kvarter nu, där bara egentligen bolag från liksom allt från Singapore till Förenade Arabemiraten äger liksom stora fastighetskomplex. Mm. Och det är ett sätt för dem att förvalta pengar. Men kvarteren dör.
Mm.
Så det är bara stora, gapande, tomma liksom, kvarter som egentligen bara ägs. Det är ingen som bor där ens, utan de bara äger det. Och i Chile så är det liksom, bara går folk in och bygger stora, liksom, jättedyra bostadsrättskomplex i fattiga områden som ingen kan bo i. För att det är ingen som har råd som bor i det området som bor där i. Och de bara stjäl marken i princip och puttar bort de fattiga och... Det är en massa scams. De säger att de ska bli vräkt av olika orsaker och anledningar. Allt från Toronto till liksom... Sydkorea. Och det som, då kommer de också till Sverige och är väldigt förvånade över vi, eftersom vi har haft så otroligt bra bostadspolitik.
Ja, det socialdemokratiska har ju är faktiskt byggt upp den här bostadspolitiken och nu är och den har varit som hjälper
så,
den.
Ja, och den har varit så skyddad liksom just från privata finansiella intressen.
Mm.
Men det som har hänt under Stefan Löfvens tid är att helt plötsligt har då Blackstone, som är den stora gruppen som i Sverige då är Carnegie, som är liksom, ja, förlängda armen, kommit in i exakt den bostadsmarknaden. Så det man gör är att man köper då billiga hyresrätter i vad heter det, förorterna, renoverar dem och chockhöjer hyrorna med 50%.
Mm.
Så helt plötsligt är en hyra upp till nästan 75% av en person som... Ja, bor där och en hyra ska i vanliga fall vara mellan 25-50%.
Precis.
Och det här blir liksom en skevhet i hela världsekonomin. Så det Norge gör är ju extremt viktigt för Sverige och för bostadsmarknaden. Och vi kommer se fler av de här exemplen. Se den här dokumentären Push för att få hela perspektivet utav hur viktig den här frågan är. Det här är någonting vi inte får sjabbla bort.
Jag kommer ihåg första gången jag kände av den där känslan av att det inte är en levande stad.
Mm.
Det var när jag och Nanook, jag får inte säga Snoken längre för hans barn. De säger, kallar du pappa för Snoken? Ja.
Och så gjorde du precis det, men ändå.
Nanook. Vi var på en av våra första romantiska resor i Venedig.
Ja.
Och jag kommer ihåg vilken jävla ångest jag fick. Jag bara kände att det är någonting som inte stämmer här. Redan så här 10 på kvällen så var det helt dött inne i Venedigs kärna. Och så kände jag, varför är det inte några människor som bor här?
Mm.
Så jag pratade med någon på hotellet som sa så här, nej men det är americanos, rika amerikaner som har köpt upp då de attraktiva lägenheterna i Venedig och de är ju aldrig där.
Nej.
Så det är som en spökstad.
Mm.
Och det här med att ha en levande stad där så många kulturer möts hit och dit, jag menar till slut blir det ju getton.
Ja.
Såklart.
Människor har inte råd.
Ja, man bor i Akalla så här, i en nyrenoverad tvåa för 25 papp i månaden. Det är liksom... Det finns ingen som har råd.
Nej.
Och de som har råd vill inte bo där.
Nej.
Så det vill säga...
Det är ingen vann.
Heja. Det här ska bli jäkligt spännande. Och det här blir också väldigt spännande att prata om mina söner som ändå är nu är 17 och 19. Och sen är ju på någon båt någonstans på Mallorca så hon har kanske vän. Men just att jag pratade med Elon om det här. Han tycker att det här var liksom... en sån jävla stor grej.
Mm-hmm.
Och han tycker också att det var så otroligt bra att det här hände. Mm. Så att det var väldigt kul. Att, det var första gången på länge som jag kände så här, fan, politiken liksom brinner till. Här finns någon som lever som och lär och som verkligen är jävligt insatt i vad som händer. För jag tycker ofta att det försvinner, förstår du?
Det
försvinner i bruset. Det säger, jag fattar inte riktigt, vad då skulle vi inte ha marknads...
En motion lämnas in och så händer ingenting. Precis. Och så bara försvinner in i mängden.
Men det är ändå så här historiskt att det är första gången som det här sker i svensk historia.
Ja.
Löfven.
Ja, men det var ändå väldigt kul att se på presskonferensen hur de faktiskt satt lite med mussan i hand, sossarna.
Mm, mm.
Och så fick de ändå centerns backning och så då klappar de lite så här, bra, nu behöver vi varandra.
det blåser verkligen. Och hoppas att vindarna blåser rätt.
Precis, och nu har det varit nytt gräv från Josefin Sköld och Patrik Lundberg på DN som har nu gått in i de adoptionerna från Kina. Visar sig vara en hel del köpta, stulna barn.
Men ibland känner jag lite så här med hela den här debatten, det ska framstå som att det här är chockartat för någon eller för någon regering eller för adoptionscentret dit. Det här har ju liksom, det här har ju alla inblandade sett genom fingrarna på.
Ja, både och skulle jag vilja säga, men jag tror att det grundar sig i det vi pratade om tidigare också. Det är det här vita västvärldsperspektivet, att vi liksom blivit indoktrinerade i någon form av säljkampanj, att vi ska rädda barn liksom. Och det har ju varit så djupt rotat i oss att vi har inte heller kunnat se att vi kunde ha gått till på ett annat sätt. Och det är ju, såg den här dokumentären som Lena Sundström gjorde för Uppdrag granskning om barnen i Chile liksom. Där intervjuar hon ju adoptionscenter vid flera tillfällen och liksom, de kan ju inte förstå att de har gjort fel. Alltså framförallt kan de inte liksom be om ursäkt för det, eller det var ju en kvinna som hade varit chef där som slutade 2002. Hon satt ju bara och skrattade och sa nej, absolut inte. Vilket kanske inte den nya chefen gjorde, för hon var lite bättre mediatränad. Men det är fortfarande sitter djupt rotat i dem att så här, de kan inte ha agerat fel. Eller, och jag tror inte liksom det har funnits något ont uppsåt från dem. Men det man vet idag, och det här har jag ju försökt värja mig för själv liksom, men det gick inte efter den här dokumentären och det senaste grävet. Det är ju så här att väljer du att adoptera, då får du välja att kliva in i en laglig barnhandel. Det är det liksom du behöver ta ställning till. Sen kan det absolut i vissa fall vara värt det. Men det är sagt.
Jag vet, jag tänker också att spiken i kistan var ju också alla de här, förlåt uttrycket, men kändisadoptionerna under 80-90-talet.
Ja, men, vet, så jag
de
man inte
ser
liksom...
man ser Madonna så här, står med
Angelina Jolie.
Jag står med så här, barnens föräldrar så här, hon är fattig och ensamstående. Ja, men ge henne då. Ge henne 100 000 så kan hon leva på det resten av sitt liv med sin dotter. Då gör de så här, jag tycker det är så äckligt med de här liksom blodiga pengarna som de... Oj, Madonna har skänkt 200 miljoner till Mali. Jaha, då ska alla titta bort. Det är bara... Hon har fått så lite kritik för det här, vad jag vet om i alla fall.
Ja, och likaså så här, Mia Farrow, jag förstår att det var en jävligt speciell situation efter Vietnamkriget, det var väldigt många föräldralösa barn, och liksom, hon har ju adopterat barn i flera olika åldrar, och i vissa fall har det varit mer framgångsrikt än andra liksom.
Men det här tycker jag ändå så här, det finns någon förlåtande ton att det var 70-80-talet, men Madonna har ju liksom 2000-talet har hon adopterat.
Hela grejen är konstig.
Jag tänker liksom, hela historien, Macron, Frankrikes president, nu är på någon be om ursäkt resa i Sydafrika och andra koloniala länder, där man säger, försöker titta tillbaka på vad man har gjort fel och försöker be om ursäkt. Det är skadestånd och det är pengar hit och dit. Det är som att ta till exempel Argentina, där en stor del av befolkningen, lika stor del som slavar som kom till USA kom till Argentina, men där är liksom ingen som överhuvudtaget nämner att typ en tredjedel av befolkningen är från afroamerikansk härkomst. Alltså man måste titta tillbaka på historien och försöka hitta någon försoning. Men man kan ju inte bara låtsas om att det inte har funnits. Och det tycker jag är lite samma sak nu med adoptiv. Oj, det här måste vi titta noga på. Det har ju varit en öppen hand, för att det har varit okej att av den vita makten liksom.
Exakt. Nej, men jag funderar själv på faktiskt på politanmäla adoptionscentret. För att det är jättemånga som börjar göra det nu, och liksom jag skulle verkligen vilja veta hanteringen av mitt ärende, och jag håller på och gräver i det, och jag kommer återkomma till det lite senare. Men ja, fortsättning följer så att säga.
Ja. Ja, men apropå om man ska titta tillbaka på historien, så håller jag på och läser om nu Det oroliga, som är en självbiografisk roman av Linn Ullmann.
Just det, dottern.
Precis, till Liv och
Ingmar.
Ingmar. De var ju aldrig gifta.
Nej, just det.
Nej. Det här var ju slutet av 60-talet, början på 70-talet, som de då blev blixtförälskade. Och hon var 27 och han var 48, va?
Mm.
Och då kan vi ändå säga nu med retroperspektivet, jag är 48, jag menar inte att jag ser ut som en 27-årig liksom rosenknopp, men om man jämför med hur Bergman såg ut när man var 48,
och the cane man.
Ja, skröplig med basker och liknande, så var ju någonting man fick omhulda då, att man blev en gubbe eller en gumma som var krasslig. Och så tänker jag så här, dels så slår det mig så mycket när hon beskriver att det var ju, jag vill ju inte vara barn. Det är väldigt oattraktivt att vara ett barn om ens föräldrar inte vill vara vuxna.
Ja, ja, gud ja.
Och jag har tänkt så mycket på det där att...
Du känner dina barn?
Ja, just nu så tror jag nog att de känner väldigt mycket att de får vara barn. Men det där har ju varit en process för mig också, att man skaffar kanske barn av fel anledning vid fel tillfälle. Och för mig kändes det så väldigt mycket som att jag kände mig ensam och jag ville liksom bli hel igen med hjälp av mitt barn. Och det låter ju jätteegoistiskt, men det är inte så man tänker. Det var inte så att jag tänkte så här, nu blir jag bli gravid för att jag känner mig ensam här i världen. Utan det
blir symptomet.
Ja, det omskrev man ju till en romantisering och jag är så kär och vi ska ha ett kärleksbarn hit och dit. Men det är svårt när två människor som har mycket i bagaget och kanske inte är på rätt plats för att skaffa barn gör det. Det blir så. Det vet du ju själv att barnet ska då vara en vuxna. Och då är det ju såklart inte attraktivt att vara ett barn.
Såklart inte.
Och hon skriver om det där att hon kunde liksom, ja men Linn skriver, hon kunde inte förstå så här, alla andras barns lekar och fantasier, och den här barnsligheten var liksom jävligt tidigt oattraktiv för henne. Men jag tycker ändå det är så roligt att hon berättar om, hon hittar gamla brev då som Ingmar har skrivit, så här, långa liksom texter, så ja. Nu när det här är problemet när en gammal man träffar en yngre flicka, då att jag har ju legat här med ångest och min kropp är beskröplig efter mitt hårda arbete med filmen och jag känner att det börjar komma i fatt mig på ålderns höst, och då är han 48. Jag kan liksom inte vad mycket som har hänt liksom, att då var man gammal vid 50. Mm. Då skulle man ha 50-årsfest och alla barnen skulle komma från runt om i världen. Alltså det var ett kort liv man hade på något sätt.
Ja, precis. Men man levde också fram till 42 och sen så började man rusta sig in för döden.
Ja, runda av. Ja, och förvalta, som du berättade om.
Precis.
Förra gången. Men det är också där jävligt intressant att komma in i huvudet på en renodlad jävla egoist, vare sig han är ett geni eller inte. Hela tiden, hon kom ju dit, Linn kom ju en månad varje sommar till Demba då, där Fårö, hans älskade hus då. Och det var ju alltid att han hade sina ritualer, så här, du sitter inte i drag nu, du håller inte på att bli förkyld. Men det var ju inte
för mycket hypokondri.
Ja, mycket hypokondri. Och det handlade ju inte om att han var orolig för sina barn, utan han var orolig för att han själv då skulle bli förkyld.
Mm, just det. Ja, men den har jag också hört. Vad var det vi hörde nu, ska vi se här. Det var en kompis då vars pappa var så orolig för att ens barn skulle följa med till Frankrike på semester.
Aha.
Och det visade sig att de var inte orolig för barnen, utan de var orolig för sin egen skull, att den skulle eventuellt kunna bli sjuk.
Och det tycker jag om detta tycker jag är så jävla bra fingervisning om när man träffar en ny partner.
Mm.
Man ser det direkt.
Ja, ja, ja.
Är det så här äkta omsorg eller är det liksom av omsorg av en själv?
Exakt.
Och allting handlar om det där. Och så berättar hon också om Ingrid då, som han gifte sig om på ålderns höst, ja, 50 då. Som han var kär i när han var ung, och då var hon gift med baronen och hit och dit. Och hon hade ju, jag bara tror jag, 4 barn, men de fick ju inte vara på Fårö. Och hennes då längtan efter att få sina barn hos, nej, för att nu tyckte han, nu har de väntat så länge på varandra, Ingrid och Ingmar, att de skulle då vara själva. Men grejen att han gick upp 7 varje morgon och badade liksom näck i den lilla poolen som han var så stolt över. Så satt ju han och skrev till 6 på kvällen. Och sen kollade han på en film och så gick han och la sig.
Vad inte spikt med det.
Men då är det en scen där. Jag återkommer till den här tiden. Det som man gör, ja, men man gör ju sin egna lilla revolt. Om man är liksom instängd, även om det inte är på riktigt eller om det är. Förstår du vad jag menar? Så som man själv har gjort så här, man gör små trotsgrejer som kanske inte syns, men man själv känner sig. Där visar jag i alla fall att jag hade någon självständig känsla. Och Ingrid då varje kväll klockan 6 så röker hon en cigg.
Mm.
vid tallen. Och det här är väldigt stort. Alla sitter och tittar på. Då tar hon sin njutningssig och sin lilla liksom, ja, revoltsig.
Mm.
Och då tänkte jag så här, gud, det är sånt man själv gör i vardagen hela tiden för att visa så här, ni har inte fått mig, ni har inte kört över mig. Jag har fortfarande min inre revolutionäre. Eller hur?
Ja, ja, absolut.
Vad gör du med sånt? Kommer du på någon grej som du
gör? Nej, men jag har nog också den lilla ciggen, men jag tänkte på väldigt
dagens cigg, det är ändå något romantiskt det tyvärr.
Ja, men semesterciggen, då säger jag alltid så här, hon är barn, det händer då och då att mamma dricker ett glas vin och så vill hon ta en cigg.
Mm.
Mm. Och då känner jag mig ändå som jag fortfarande är en fri och vital människa och inte bara en mor.
Mm.
Men det finns också någonting i, jag tänkte på så här, hela vår generation, hur vi revolterar. Alltså jag var ju både så här punkare och syntare, och förr i tiden så var musiken väldigt kopplat med liksom den politiska kampen på något sätt, liksom att vi, man stod upp mot makten. Alltså det fanns mycket mera vi mot dem. De som lyssnade på pop, de röstade på Moderaterna och liksom sossarna och bara var följsamma fiskar i en flod, under tiden vi som faktiskt lyssnade på en arg musik med liksom en budskap i. Vi hade ju också en politisk ställningstagande i musiken liksom. Och det var ju så vi gjorde revolt liksom. Och idag jag blir så glad för mina barn älskar Måneskin och jag bara så här, åh, shit, jag tycker, ja, ja, ja. Jag tycker det är en fantastisk musikalisk liksom, utveckling de emellan liksom, att så här, åh, ni väljer musik som kanske har ett budskap eller står för någonting mer än bara K-pop liksom. Hur som helst, idag så tänkte jag på så här, hur fortsätter man revolta då som vuxen i en gammal liksom
kvinnans kropp.
Nej, men gammal kvinnans kropp. Nej, men i sin gamla så här, tonår, för så här, revolten går ju inte ur kroppen, förstår du?
Nej, nej, jag
vet. Den fortsätter ju. Så att idag är det fortfarande att ifrågasätta makten och faktor och liksom kanske trotsa liksom etablissemang på olika sätt. Jag tycker det är så spännande hur det fortsätter liksom långt upp i levnadsåldern, att man liksom inte, att man inte fogar sig, att man inte slipas likt en slät sten, utan man fortsätter vara kantig.
Jag kommer ihåg, det finns en sekvens också i Margareta Strömstedts självbiografi. Hon var ju gift med Expressens chefredaktör Bo Strömstedt. Och ja, men de flyttade ut till miljonprogrammen. Och hon ville ju också skriva. Hon funkade inte alls för henne, den där känslan av att vara hemmafru i en trea i förorten. Så varje natt så gick hon ut på en liten, smet hon ut i förorten där. På en liten nattlig promenad, som att säga. I'm still free, typ.
Mm.
Jag tycker det är bra. Det behöver inte vara så himla, det inte vara så blodigt och stort liksom alltid, utan det handlar ju mer om en känsla inom sig själv att så här, de har inte kuvat mig.
Nej, men precis. Mm. Och jag tänkte på det nu till för midsommar. För Joel var så här, vad vill jag göra på midsommar? Jag var så här. Då kände jag liksom ändå någon så här revolutionärt, trots att jag ska absolut inte foga mig och liksom bara göra något. Jag ska vara mycket svårare. Det ska inte bara vara midsommar. Det ska vara något. Det ska vara något.
Midsommar med mexikansk touch.
Och så kände jag till sist, jag bara, men gud, vad håller jag på med? Varför ska jag alltid hålla på och vara så obstinat för? Kan man inte bara vara följsam ibland?
Mm.
Vad är grejen liksom? Vad ska du göra på midsommar?
Jag ska åka till Gotland.
Nej, är det sant?
Ja.
Revolutioner.
Men samtidigt kan jag känna sig precis som du sa nu. Nej, men som jag sa till Mattias, gud, det är inte bara fint att vissa traditioner bara kan få vara vissa traditioner. Och apropå kroppsminne så har jag ju riktigt aldrig gillat midsommar. Just för att det ofta då var en pappafylla inblandad. Mm. Som blev också rejäl galenskap. Jag måste säga så, av alla jävla traditioner så har midsommar alltid stått för den som har varit den allra galenaste i vår familj.
Alltså?
Ja. Sen kom ju nosade julen upp mot slutet där och kom i fatt lite. Men just det här att så här, det är ljust, det pågår länge, det är varmt. Om man nu ska liksom gradera så här, olika traditioner i helvetet, så julen är ändå lite enklare. Så här, det blir mörkt tidigt, det är kallt. Kanske kan
man kan liksom avrunda kvällen tidigt om man precis måste. Liksom.
Midsommar är så här, då kan ju galenskapen för fan pågå i 24 timmar. Det blir aldrig mörkt.
Mm. Nej, men jag också så här, jag har också haft
apropå kroppsminne och liknande, så känner jag så här, men det är inte, jag behöver inte bära midsommaroket.
Nej.
Jag har inte varit full inför mina barn. Jag har inte rymt iväg med hehe. Jag har inte liksom varit galen och försökt köra iväg bilen på fyllan. Det är inte mitt ok att bära.
Nej. Jag hade ett XXXXX som verkligen så här traumatiserade midsommar för mig, och sen dess tror jag liksom att midsommar är en bruten tradition.
Ja.
Han blev ju liksom så sinnessjukt brusad och smygsöp öppet nästan i 70s själv.
Varför?
Mina kompisar som sa, jag vet inte, han var ju missbrukare liksom. Ja. Jag menar, så att så här, och liksom helt plötsligt började ragga mina kompisar, helt plötsligt började han skälla ut någon, sen låste han in sig i bilen, skulle ta det livet av sig. Och du vet så här, och allt handlade bara narcissistiskt, han skulle bara fucka upp midsommar för mig.
Aha.
Det var ju det som var syftet. Mm. Och jag var så sjukt medberoende, bara tyckte synd om honom hela tiden. Och bara, liksom, hela min midsommar gick ut på att få ut honom ur den där bilen och liksom, att vi skulle bli försonade. Sen han gjorde slut för mig på fyllan också. Ja. Och så till sist så här, sätter jag mig i den där bilen. Och jag har ju druckit också. Jag vet att jag är full. Och jag kör liksom den hem till Stockholm. Vilket är så här 2 timmar. Alltså så här, och vilka risker jag hela tiden tog i den här relationen. Mm. Och det så här, för mig är liksom midsommar lite trasigt sedan den tiden. Och varje midsommar var likadan i så många år. Liksom. Och jag bara så här kände att så här, fy fan, jag måste göra mig fri från liksom midsommaroket på något sätt.
Ja. Det här blir det året.
Jag är inte säker på att jag kan göra det i Sverige.
Nej, du tänker så.
Ja.
Men så har jag också tänkt, jag säger, gud, jag bryr mig inte om midsommar, vi drar utomlands. Men sen så just i år så sa Mattias, men ska vi inte stanna kvar några dagar över midsommar? Så jag kände så här, nej, det ska vi inte. Nu ska vi göra som vi har bestämt att vi ska göra.
Ja.
Och jag tycker att det där är jävligt intressant just med traditioner, att jag tror att det är så mycket viktigare för oss än vad vi tror.
Mm.
Och att de också sker på det sättet som det var menat från början. Sen är det alltid så med midsommar och med högtider. Det är upplagt för
kaos.
Att saker och ting ska bli kaos. Liksom. Mm. Men bara för det behöver man ju inte själv gå in i kaoset. Och det är som du säger, att det är ett bra liksom, tips att så här, ställas utifrån och se så här, varför har jag ångest för det här?
Mm.
Det är ju en situationell ångest. Det handlar inte om att jag inte gillar midsommar.
Nej, men precis. Och det här tycker jag också att man ska verkligen ska så här, ta med sig och prata om. Att allting behöver inte alltid vara barndomstrauma. Det kan vara liksom den första relationen. Det kan vara den första, liksom, vad den första killen gjorde mot den. Vad den första kompisen gjorde mot den. Alltså så här, olika typer av svek som har gjort avtryck liksom, under gånger i livet man varit på ett förstadie.
Mm, mm.
Det är liksom så här, den första utav någonting. Det är då det oftast etableras. Liksom, och där någonstans sätts ett spår. Så hur tar man sig, hur lämnar man sina hjulspår? Enligt Alex Schulman så går ju inte det.
Det tror jag visst att det går. Jag tänker så här, annars skulle ju människan vara dömd i bojor resten av sitt liv. Och det är ju inte människan.
Nej.
Men jag tror att det är så här, det finns ju liksom släkter och det finns släkter. Om man säger så. Det finns ju släkter där liksom sorg, missbruk, galenskap har liksom följt spåren tillbaka i generationer. Det är svårt att svära sig fri just det där, som vi pratar om i missbrukarfamiljer, att man känner att så här, det var någonting som var fel, men jag kunde inte sätta fingret på vad. Och det var vidare än alla andra känslor. Det var vidare än att pappa eller mamma söp, att det var galenskap, inte fanns några pengar. Det var just det där, att så här, den här känslan av vanmakt, att man inte vet vad det är som har hänt.
Mm.
Den är liksom den allra vidare. Sen så här, familjetystnaden, familjehemligheter som är såhär, jaha, nu var det översopat och jag är så allergisk mot det, jag bråkar hellre öppet och beter mig barnsligt än att det ska vara den här starka energier av tystnad,
tystnadskulturen,
alltså alla går runt och är ledsna eller ilskna, så som min mamma var, stressad, orolig, arg, men bara tyst, för att säga, det är så här man gör. Och det har jag gjort också i så många år och gör det fortfarande i viss mån, och jag försöker jobba med det, men det är jävligt svårt.
Det är det.
Mm.
Tack för att ni har lyssnat och hoppas att ni får en fin midsommar.
Det är klart ni får.
Ja, jag tycker i alla fall det.
Jag med.
Ja.
Puss, kram.
Puss.